Är ni redo?
Ja, det är väl bra. Jag ska skriva upp tiden bara. Har vi satt på? Har den på eller? Oj då.
Äntligen måndag får man ju säga, och det är dags för Hockeystudion att podda igen. Sitter här som vanligt i vårt ryska poddrum på Schibstedhuset här i centrala Stockholm, och är med Mikael Tellqvist och Hans Abrahamsson.
Vi är redo, nu kör vi igen, äntligen.
Och du har alltså varit uppe i Dalarna i helgen här, Tellqvist, och spikat och varit händig.
Ja, vi har rivit en gärdsgård som behövde fixas till, och sen rivit ett tak i ett badrum, så att nu går inte att se, men jag har faktiskt fått ett skavsår mellan fingrarna här, så att det är så mycket brukar jag göra hemma.
Du hade inte handskar på dig alltså, eller?
Ja, jag hade ju också, men återigen, det handskarna räckte inte. Ja, de är känsliga.
Du skulle kanske har gått bättre.
De är känsliga.
Du, förresten, jag såg att Jonas Levén, 48 år, stod uppskriven som tredje målvakt i Leksand där. Om Djurgården ringde och sa till er, vi har problem här på den hemma match, vår juniorlag är borta. Skulle du kunna tänka att ställa upp då som namngiven tredjemålvakt om Adam började känna sig småkrasslig eller någonting?
Då skulle jag säga att jag är långt ifrån Sverige den dagen. Alltså det är nervositeten att se att någon målvakt blir skadad också och försöka få hoppa in. Den tror jag, den skulle kännas så där faktiskt, om jag ska vara lite ärlig.
Och Abris, hur har din helg varit?
Mycket bra. Vi har haft lite träningsläge med grabbarna uppe i Ljusne faktiskt. Så att, det var en höjdarhelg på alla sätt. Det där med ryskt poddrum har jag aldrig förstått. Vad är anspelningen?
Det är gardiner och det är ganska otrevligt och det är lite dov belysning. Vi sitter ju på ett bord som är beklätt med bomull och en tjock duk här, så att säga. Liksom då. Anledningen till det är ju inte att det ska vara ett trevligt rum, utan det ska vara en bra miljö för att spela in ljud. Det vill säga, ljudvågorna ska nog inte studsa, ska nog inte eka, utan jag hoppas att ni som lyssnar bara upplever att det är bra ljud, och det är på grund av att vi sitter i ett ryskt poddrum typ.
Ja, det är väl färgerna på stolarna också. Allting matchar inte riktigt som jag tänkte på Ryssland. Jag kommer ihåg att vi hade rosa toalettpapper när vi var i Ryssland också. Det var så här en jättegrej liksom på hotellrummen. Det var lite så halvvidrigt.
Stämde det när jag var i Ryssland att det satt så här babushkor utanför och rullade om toapappret? Det vill säga att om det var tvåskikt så rullade de om det till enskikt, för då fick man två toapapper av en toapappsrulle.
Ja, det är mycket möjligt, inte så. Men jag kommer ihåg när man kom in på hotellrummet. I vanliga fall när man är på hotellrum i Sverige så är det alltid en ny toalettrulle i alla fall. Där kunde det vara att det var bara liksom två ark kvar på toalettrullspappret liksom. Det är så här klassisk grej som alltid händer i Ryssland.
Det låter lite jobbigt. Sånt där får man ju krupp på när man går in på en offentlig toalett och gjort det från sig med nummer två, och så ska man bara leta efter toapapper och så är det tomt.
Ja, då blir det jobbigt.
Då är det jobbigt, ja.
Då är det jobbigt. Då behöver man japansk toalett med så här typ massa olika knappar som kan torka och spruta överallt.
Ja, precis, ja. Du, Abris, du sitter ju med vår eminenta SHL-bibel framför dig, och jag tänkte att du skulle få läsa upp ditt tips, hur du hade tippat att SHL skulle sluta, och jag är i synnerhet intresserad av hur du har tippat Linköping.
Jag sitter och sitter med våran bibel, den var framlagd här på min plats, så att, det var mer korrekt. Ja, det gillar att överraska. Linköping hade jag på 9:e plats.
Mm-hmm. Och vad ligger de just nu i SHL?
Just nu ligger de etta. Jag har tippat efter 52 omgångar.
Aha, alltså, inte efter nio.
Nej, precis. Men, tre frågor.
Ja, rent generellt kan man väl säga att Linköping, du kan väl få uppge mitt tips också, så att säga. Jag var inte så mycket bättre än vad du var.
Jo, du hade ju tippat dem 8, så ja. Det var ju mycket högre.
Men vi ska ta tempen på SHL efter 10 omgångar, och Abris, vad är du mest förvånad över? Och det här med Linköping ska vi beröra lite. Är det bara en liten Färjestadfluga som det var i fjol, eller Karlskronafluga, det vill säga att de kommer åka ner till 9:e plats?
Nej, men Linköping var ju ett av de lag som var svårbedömda, så var det inför säsongen. Om man hade dem 9 eller 5 eller ja, något sånt, alltså det var svårt tippat, det ska jag säga. Sen tror jag inte att det skulle vara topplag. Jag brukar ha Linköping ganska högt, men i år hade jag ingen riktig feeling för Linköping, så jag tänkte att någonstans mellan 5 och 10 kommer de att hamna, och nu var det 9, och svar på din fråga, jag tror inte att de kommer att vara med topp 3 när serien är färdig. Jag tror väl inte heller att de kommer att åka ner till 9:e plats.
Vi vet att Linköpings tränarna där, jag pratade nämligen med Linköpings tränare i morse, sitter och jublar i tränarrummet, för de var lite irriterade över att vi skulle hylla dem nu då och ge dem lite omsorg och beröm i vår podd, för att då blir de uppskrivna, och det vill de ju inte. De vill ju att man ska bli tippade långt nere för att inte ska kunna krypa lite eller simma lite i vassen.
Ja, vi kärleksbombade väl de redan i omgång 3 har jag för med Linköping där. Vi var ju tidigt ute och jinxade dem lite grann, men de har ju hållit i fortfarande där. Nej, men det är ju, de har gjort det jättebra, det är inget snack om det, och ganska skönt utgångsläget inför säsongen också. Ingen som riktigt trodde på dem, tror man fått ihop tränarstaben på ett bra sätt där de har hittat sina roller bra, fått igång lite yngre spelare och fått ett skönt flow från början. Sen det som jag varit inne på, de har en statistik som kommer att bli tuff att försvara framöver. Sen händer det ju någon gång då och då att lag går igenom en serie med onormalt bra statistik både offensivt och defensivt. Men jag tror att Linköping kommer att få det tuffare framöver.
Varför är det så här i Sverige, Tällan, att lag inte vill att ha favoritskap, att man inte vill bli uppskriven, att man inte vill bli liksom någon få någon fokus på? Vad är det typiskt svenskt, du som har varit ute i världen?
Ja, men jag tror att det är typiskt för egentligen alla. Ja, men det är samma med Elias Pettersson borta i Vancouver nu. Nu har han fått ögonen på sig här i början, gjort mycket poäng. Då kommer de sätta in sina bästa spelare mot han, och detsamma blir det för Linköping nu när de får fokus och ligger högst upp. Man vill alltid slå den som ligger högst upp, och då kommer det bli att man sitter kanske några extra minuter med videogenomgångar och fokuserar på deras spelare som har gått bra och sätter in sina defensiva resurser på deras bästa spelare och scouta monstret extra noga, liksom vad är hans svagheter och sådana grejer. Så att det är väl det, lite mer det än själva jinxen då, att man känner att man blir mer bevakad av alla andra lag.
Vad säger du om Linköping hittills då?
Jag är jätteimponerad, jag tycker det är kul. De har fått ett lyft med nya tränaren och mycket sådana grejer, ett nytt tänk, och monstret som sagt, som vi har pratat om tidigare också, har ett helt annan balans i sitt spel tycker jag jämfört med förra året.
Men han blev väl inte så hyllad i fjol? Han blev lite frågasatt på hösten.
Jag tror han var frågasatt egentligen hela året. Men det är svårt att komma. Det var vi inne på redan förra året i podden också. Det är svårt att komma från Nordamerika. Han har inte varit nummer ett och spelat varenda kväll. Utan skillnaden att vara nummer ett, det är hur man förbereder sig för match. Det är inte bara gå ut och spela. Liksom. Du återhämtning, hur du ska äta, sova. När du är underkeeper så spelar du en match. Sen spelar du inte på en vecka igen. Liksom. Då kan man, om jag ursäkta uttrycket, slarva lite mera med sådana här grejer, för du vet att du har en vecka på dig att återhämta dig inte med nästa match.
Linköping för mig är ett väldigt speciellt lag. På något sätt så har Linköpings karriär i SHL och min karriär på Sportbladet gått lite hand i hand. Vi när de gick upp och började jobba på Sportbladet en gång i tiden, så har jag sett dem på något sätt ta steg varje år, och de var väldigt tidiga med nya arena där. Först hette den ju Cloetta Center och sen hette den ju då Saab Arena nu. Och jag är ju fascinerad över hur de var väldigt nära under några år där med Mårtensson och Weinhand, med följd då på mållinan och gick ju till SM-final där. Men nu verkar det ju som att de har mindre budget än tidigare, men har på något sätt i alla fall fått ihop det. Och det de säger till mig, de som jobbar med Linköping dagligen, det är att de har en drivande kaptensgrupp där med Karlsson och Ed Larsson och Monstret som sätter ganska hård press på de övriga laget. Lite det som man kanske sa var Djurgårdens storhetstid, när du kom upp i Djurgården en gång i tiden, när veteranerna sa att så här uppträder vi i Djurgården, så här gör vi accepterar inget annat. Och det är ju viktigt att få in, och jag tror att Linköping är på väg att få in en sån kultur i laget. Blir det inte det här Silverköping-kulturen, utan man vill vinna, man vill ta revansch.
Och det är intressant just det här med att man har minibudget. Jag har ju Malmö som är exakt likadant, som ligger också toppen av ligan, som har byggt det här mer lagkänslan. I Malmö så har de ju valt då att, liksom, att de inte ska ha några spelare som inte förstår svenska till exempel. Att de bygger på det, att alla ska kunna förstå varandra och, liksom, och hänga med varandra på ett helt annat sätt. Och det, uppenbarligen så handlar det inte alltid om pengar, hur man får upp grupper, utan det handlar om dynamiken i gruppen, hur man sätter upp. Så där vill man ju hylva Sylvegård och dem också när man har sagt ihop den här gruppen.
Tror att Linköping kommer hålla ABs vinne på att de inte blir topp tre när vi gör bokslut efter 52 omgångar? Vad är din dom över Linköping?
Nej, men nu ligger de så pass högt upp, så att jag ser liksom ingen tendens på att de kommer falla för mycket. Däremot så tror jag att de kommer falla lite grann. Men jag skulle säga att de slutar en 5-6 i alla fall. Där någonstans. De kommer direkt kvalificera sig till kvartsfinal. För jag gillar sättet de spelar på, gillar sättet hur de jobbar för varandra. Och det är en sån här grej som jag går igång på och gillar att titta på.
Är de ett slutspelslag av det du har sett hittills? Det vill säga, har de det där som behövs i ett slutspel?
Ja, det är väl lite det som varit tveksamt tidigare, att de har haft väldigt mycket skickliga spelare som varit bra under grundserien, och sen när det väl kommer till slutspel så har de tänkt på så mycket för semester eller vad det nu kan vara, liksom de här importspelarna. Det gäller, ja, men det gäller att få de här importspelarna liksom att tänka att de vill stanna kvar hela vägen. Så att det är väl det, så får vi se vad som händer.
Nick Sörensen måste jag få hylla lite i alla fall. 31 skott, så att han har skickat, skickat iväg på 9 matcher och ligger ju i toppen av poängligan bakom Djurgården där. Det är en sån här kille som kan spela till sig ett NHL-kontrakt om allting går väldigt bra den här säsongen då. Men nu 31 skott, blir man inte kallad för ego ett lag om man håller på och skjuter så mycket?
Ja, det är väl svenskt sätt att se på det, att man är ego bara för man skjuter. Men jag tycker att vi går mer. Vill man bli en bra målskytt, då måste man skjuta mycket skott liksom. Dagens målvakt är så pass skickliga, så mycket av målen händer ju på returer och det är styrningar och såna grejer. Så att nej, jag tycker det är rätt. Skjut när man får chansen. Jag menar, finns det en möjlighet att slå en pass, visst gör det, men samtidigt välj skott före passning.
Mer Abis, vi, som sagt var, det är många lag har spelat 9 matcher och några andra lag har spelat 8 matcher. Igen, temperatur, besiktning SHL hittills, vad tycker du är anmärkningsvärt?
Nej, men alltså Färjestad är ju jätteanmärkningsvärt, eller jätteanmärkningsvärt kan jag inte säga, men med tanke på hur de var tippad så är ju det den gigantiska floppen så här långt nu. Nu ska vi vara noga med att det är 8-9 matcher, tycker jag, att de håller till där nere. Rögle fanns det ju också förväntningar till, där tycker jag ändå det är mera, lite mer väntat på ett sätt, i och med att både Sjögren och Matt Andersson inte är disponibla där och kan användas, så blir det lite tunt, tycker jag. Rögle, jag satt och kollade på dem i torsdags mot Örebro och då vann de visserligen, men där känner man ju att de, utan de två spelarna så är de inte bättre än botten 4 Rögle, och nu ligger de allra sist. Men Färjestad måste man väl ändå säga är anmärkningsvärt.
Det blir en väldigt press på det laget också. Det är ett storlag i St. Kockus. De får ju ingen lugn arbetsmiljö då. Och
sen, byter kapten också.
Ja, liksom. Lite förvånad där, för att jag satt och kollade på hans statistik och han gjorde inte så en jättebra sång i fjol heller med Ceter. Så han måste ju vara en av de här som tycker att det är asjobbigt med att vara en ledare i laget.
Alexander Johansson har ju haft lite den, alltså jag kommer ihåg när han gjorde ett väldigt bra slutspel med Växjö och gick in i säsongen efter som första center där, och det blev inget bra den säsongen. Och så det känns, när han ska ta klivet upp och vara den här ledande spelaren, den här producerande spelaren, han hade ju en väldigt bra säsong när han kom till Färjestad direkt också, blev ju kapten där och spelade med Ryn och Nygård där. Men sen är det som att det låser sig lite grann där. Sen har jag haft skadeproblem också, ska vi säga. Men det finns en liten tendens där att Alexander Johansson är som bäst när han får gnugga på i det tysta.
Han får glida i vassen lite.
Lite så.
De behöver få in Sallelen som ska gå in i första femman. Eller första,
jag är
kedjan,
inte säker på att det kommer bli mycket bättre.
Nej, alltså, jag tror inte riktigt att det handlar om enskilda spelare där. Vi har lite för många spelare som inte riktigt presterar i det där laget. Tänk på så här som Martin Johansson och Viksten också som gjorde 40-45 poäng SHL för några år sedan. Hur mycket finns det kvar där? Hur mycket kan de producera? Men, och det man funderar på med de här, som att det är så många som inte levererar, det handlar ju också lite grann om tränarstaben där. För det var ju år 2 nu, och det var ju lite grann nu man skulle ta ytterligare ett steg då från den här lovande starten som ändå man måste säga att det var förra året. Men det har ju blivit lite tvärtom, och där sätter jag frågetecken för hur...
Tror du de hänger lite löst eller?
Hänger löst tror jag väl kanske inte att de gör på det sättet. Det jag kan sakna där, det känns lite som att det är 3 andra tränare i det laget på något sätt. Jag har svårt att se den här tydliga chefen.
Tänker på Johan Pennerborn, Geron Dagligen och Massey Shorts.
Ante Karlsson tänker jag på. Karlsson, ja precis, som jag upplever lite grann. Lite som Mora hade samma problem förra året med Rosén och Hermansson när de kom in där, och man kände liksom att vem är det som bestämmer? Mats Lust kom in och det var liksom inget snack om vem som var chefen då. Jag tror det var viktigt för Mora i kvalet där, och Färjestad också ganska mycket äldre spelare, starka viljor och lite sådär. Jag tror att de behöver ett ganska tydligt ledarskap.
Sen ska man också klara för att alltså Färjestad har snittat 1 poäng per match, med 8 poäng. 2 segrar eller 3 raka segrar, så förändras tabellen nog grymt mycket.
Så är det.
Jo, men jag hade dem ju att de skulle vara betydligt mycket högre upp. Sorry.
Ja, men den här starten så känns det lite vingligt nu. Sen vet vi också att man har mycket kompetens där, och får man ordning på det så är det självklart att man ska klara av att kunna vinna en hel del matcher i SHL. Men lite oroväckande att det vinglar så pass som det gör nu i inledningen.
Rögle över det laget. är vi överens om det som kanske har överraskat mest negativt? Kan vi se att vi är överens?
Ja, jag skulle vilja hävda Färjestad så här långt, okay, om vi bara tittar efter 8-9 matcher.
Hade du Rögle i tabellen?
Ja, jag hade Rögle 8 eller 9. Okay, ja, 9 hade jag Linköping. Ja, jag har ju facit.
Jag har 8.
Och ja, nej, men det var ju som jag var inne på, att tar man bort de där två första och andra centern som det var tänkt, nu kan man ju... Jag trodde faktiskt att Rögle hade bättre koll på den fysiska statusen hos Mattias Sjögren än vad det var.
Jätteförvånad.
Jag trodde det var liksom proffsigare, mer noggrant än att man skrivit 4-årskontrakt när det tydligen är så pass illa som det är.
Han har väl knappt tränat på 2018?
Nej, det var någon som sa att han har väl inte gjort 2 träningar i rad sen i november ungefär. Va? Så att, ibland så tror man väl lite mer om att man gör de här noggranna undersökningarna. Man har liksom klart för sig att den här kroppen kommer att hålla för spel. Men i Rögles fall så verkar det osäkert. Nu är han väl på gång, hyggligt låter det som. Men för att man är på gång behöver ju inte betyda att han kommer att spela kontinuerligt heller. Om man nu
fast 2 träningar sedan november, det krävs ju betydligt mycket längre tid för att komma in och spela på en SHL-nivå.
Ja, 2 träningar i rad då, så att säga. Ja, jo, absolut. Nej, så att, men han tränar väl på och sådär. Men det gäller ju att du håller också om man nu kommer till spel. Och det är där man är lite osäker. Men att Andersson... Ja, han var ju skadad hela förra säsongen egentligen i Skellefteå. Jag var ju inte fräsch. Han kom här en match nu och sen gick axeln sönder på honom. Va? Så att det är också en sån här... Måste man också ifrågasätta lite grann hur man har gjort researchen, den medicinska researchen där också.
Precis. Har han flygit över och kollat axeln innan man signar honom? Liksom?
36 år också. Va? Så att, ja, nej, det är, men visst är det en besvikelse, Rögle, det, absolut. Och det, samtidigt kanske lite väl hypade. Hade de 10-11 i tidigt tips, drog upp dem lite grann på slutet där till 8:e. Normalt sett kanske de ska vara tippad 10 någonstans.
Du kan väl läsa vad jag hade dem så kan du få fnissa lite.
Oj, ja, jag vill inte. Nu är det Thomas. 6:a hade de. Ja,
men jag tror att de flesta så kallade experter trodde på att det var Rögles år den här säsongen. Rögle skulle bli bästa Skånelag bland annat och så vidare. Var liksom då. Så att många har gått den här fällan. Nu är det väldigt tidigt. Det jag tycker är fascinerande är att du har Chris Abbott som är en manager för laget och du har Cam Abbott, hans tvillingbror. De har så liksom kanske haft samma navelsträng när de var små. Förstår jag menar? Va? Ett speciellt förhållande. De valde att byta ut Eldebrink i fjol i Rögle. Marcus Turusson satte ner foten att det här räcker inte. Så att Masken fick gå och Eldebrink fick gå. Vem ska sätta ner foten? Kan man som tvillingbror sparka sin tvillingbror? Går det?
Nej, men det är såklart det blir svårt. Men däremot så tror jag att de behöver stöd. Ja, men det är deras första säsong som huvudtränare. Vem hjälper dem? Liksom? Och där skulle man ju kunna kanske ta in någon lite mer rutinerad som har varit tränare på den här nivån och ge dem lite stöttning liksom, på ett eller annat sätt.
För det är deras race. Det är 2 bröder som styr det här. Ja. Alltså med sin syn på hockey, ledarskap och så vidare, va?
Jag tror nog att de, alltså, jag tror att de har någonting på gång där på det sättet. Däremot kan man ju konstatera att det var lite naivt, kan jag tycka, att ta in Corey Murphy som assisterande tränare som aldrig har varit tränare tidigare tillsammans med Cam då, som är väldigt ny som tränare, tränade Växjö juniorer och lite Rögle förra året då. Roger Hansson har ju varit i klubben länge, var väl han som tog dit bröderna Abbott en gång i tiden, men jag vet inte om han riktigt kan stötta upp dem på rätt sätt heller. Så man borde ha byggt bättre runt sig. Sen kan vi konstatera att lagbygget, jag ska inte säga att det är ett luftslott då, med de här 2 spelarna som man tänkte skulle vara väldigt drivande, men där har man ju också hamnat fel. Så jag tror det är mer hur, alltså avsaknaden av ledande spelare på isen och en liksom mer starkare tränarstab. Hade man fått det så tror jag nog att de har en filosofi och en tanke och en noggrannhet och ett engagemang som kan räcka rätt långt för Rögle.
Ja, och det är så fascinerande också att vi har ju Olle Liss i fjol som gjorde mål på allt. Och i år så har han mycket tuffare, va? Men det är inte det mentalt också att man kommer in, vi pratar om favoritskap och så vidare. De kommer in och många börjar prata om dem. Och så får man massa torsk i början. Så det blir väl, man blir knäpp av det. Man mår väl mentalt dåligt av det.
Och sen är ju, jag vet inte, alltså jag är lite färgad i det här kanske, men med centrum. För mig är ju de viktiga så in i bomben. Och liksom framförallt de här första och andra centrum. Det är någonstans som är motorn i hela laget. Va? Du kan ha en massa skickliga ytterforward som får runt och gör mål. Och skjuter på allt och sådär. Men plockar du bort centrarna från det där så blir det... så blir det ganska förvirrat ofta, va, där de inte riktigt, det är ingen kapten som styr liksom femman på något sätt. Så att för mig är det uppenbart att en av de starkaste centeruppsättningarna på pappret har ju förvandlats till en av de svagaste centeruppsättningarna på pappret. Mm. Vi har ju även Brithén där, och som jag tror hade mått bra av att inte spela en första fiol som center, och det var väl inte tanken heller, utan han var två eller trea möjligtvis där, och nu ska han in och vara den ledande spelaren där, och det har väl inte heller fungerat fullt ut.
Craig Shearer är lagkapten också, som har ju valt alltså ett helt kanadensisk uppsättning där på ledarstaben då, även på kaptensrollen. Spelar någon roll att en kanadensare in, att det kanske inte klarar nog fram till lagkamraterna?
Nej, det tror jag. Alltså, då är det en väldigt svag grupp om det ska stå i att man har en kanadensisk kapten, och det kan jag inte se alls.
Och Shearer har ju varit några år i Sverige dessutom, ja. Och kan SHL och sådär, så jag tror nog att det är ett genomtänkt val, så jag tror inte att det är det som är det stora problemet.
Men det är ju intressant med Olle List att han inte får det här förtroendet som han fått tidigare.
Men det är också lite grann, om vi ska gå in på det, det är ju relativt oskolad spelare från början. Mm. Alltså det är ju inte någon...
Är det en one hit wonder?
Alltså det finns ju alltid en risk med den typen av spelare, om man nu har varit på en viss nivå hela tiden, varför har man varit där? Det finns ju en anledning.
Alltså har varit på den här nivån bara i 15 matcher egentligen?
I SHL, ja. Men här före det så kom man ju från ingenstans, och helt plötsligt så var han landslagsspelare, och då är frågan om finns fundamentet, finns grunden för att vara den här spelaren? Ja, i vissa fall gör det. Fabian Brunström är också ett sånt exempel på något sätt, där det gick väldigt, väldigt fort från den här, men sen tog väldigt, väldigt stopp. Han gick ju mycket längre än Ola Lissik och spelade NHL och allting, va? Men det finns alltid en fara med den typen av spelare, tycker jag, att visst, det kan bli bra och det är absolut inte fel att prova, men samtidigt blir man inte chockad heller om det tar stopp nästan lika fort som man slog igenom.
Lider ändå liksom med honom. Det har ju varit petad någon match där. Men vi tänker som Jakob Lilja, som också har gått en väldigt lång väg. Och nu får han spela i en fantastisk formation i Djurgården. Nu slår ju han.
Ja, och det är ju lite här med centrarna. Jag menar Jakob Josefsson ihop med Jakob Lilja. Jakob Lilja är en sån här spelare som jag har känt att han borde göra 20 mål i SHL. Men det har inte funkat.
Han hade fått sån roll.
Nej, men han har haft lägen också, tycker jag, i Linköping. Alltså han har haft målchanser sen, men han har ju inte gjort mål. Jag tror Djurgården har gjort mycket jobb där också med att få igång hans målskytt. Och det handlar ju, vi som följer Garpenlövs målskytteskola vet ju att det händer väldigt mycket på den punkten när det gäller hur man gör mål och hur man kan flytta målvakten. Vad som händer, flyttar du pucken 2 decimeter, hur mycket det förändrar vad du kan skjuta och sådana saker. Va? Så att jag tror att Djurgården har, dels har han hamnat ihop med en väldigt bra center och sen tror jag att Djurgården har jobbat mycket med hans målskytt. Jag skulle vilja säga det också att ja, Olle Liss ihop med Jakob Josefsson
kanske har varit samma effekt.
Kanske hade varit väldigt bra också, men just de här spelarna är, vissa ytterforwards är väldigt beroende av att man har centra som sätter upp dem, som talar om lite var de ska vara i banan, hur de ska åka, var de ska befinnas och sådär. Lite fördomsfulla, men ytterforwards behöver lite mer styrning än övriga spelare.
Och där vet jag att, bara för att flika in här, så vet jag att Micke Musåkasson jobbar extremt mycket med just målskyttet. Han var ju extremt skicklig själv som målskytt och assist och sån grej. De jobbar ju på det efter varje träning med målvaktstränaren, och vi snackade väldigt mycket när jag var där, just om var ska man skjuta någonstans. Henke Eriksson som gjorde hattrick för ett tag sedan, han sa, skickade direkt efter matchen liksom att ja, vi har stannat efter varje träning och talat om var vi ska skjuta någonstans och såna grejer. Så att jag tror att spelare gillar struktur också, tydlighet också, så kanske Djurgården har en typ av tydlighet som Lilja gillar och passar in i.
Är något mer om SHL hittills som ni tycker bör som våra lyssnare bör känna till? Jag fascineras över att nykomlingarna går okej. I alla fall Mora, eller Mora och Timrå, nu kallar jag Mora för nykomling då, men de som var tippade botten av Mora och Timrå.
Men det
går ju snabbt ut för det här. Det kan gå så väldigt snabbt att 4-5 matcher torska i rad, så är de ju nere i skiten igen.
Men det som var imponerad av Timrå är ju liksom just det här sättet att man kommer tillbaka i matcher. Det tyder ju på någon styrka i gruppen alltså. Man ligger under med 2-0 mot Djurgården efter först var det 5 minuter någonting. Och många lag blir då livrädda och ska bara liksom mura upp framför mål så inte rinner iväg, utan de tar tag i spelet igen och sätter press på Djurgårds backa så slarvar lite grann, men får ändå in och har en jämn match. Hade Svedberg haft en normal match i den matchen, så hade det kunnat bli mycket jämnare.
Sen är ju inte SHL omgång 1-10 för mig på något sätt, utan det är ju omgång 20-45 när det bara smattrar med matcher där och det är relativt tufft motstånd varje match, och du ska gå ut och leverera och du får se till att inte hamna i de här negativa trenderna när det bara byggs på med förluster. Och det är där någonstans. Man kan ju säga vad man vill om att det inte är någon toppkvalitet och så i den här ligan, men när väl den här torktumlan börjar där, någonstans, det är då någonstans vi skiljer ut övre halvan från den undre halvan, topplag från bottenlag och så, och där tror jag att de här lagen som på pappret har minst spets kommer att få det tufft.
Sen Hollander, Olofsson i Timrå, vi ska prata om dem. De åker på JVM här, de är borta i Vancouver. Är det 9 timmar skillnad till?
Ja visst, och de åker ju 2 veckor innan turneringen börjar också. Turneringen pågår 2 veckor och sen har de tidsomställning och en tuff turnering och jobba sig kapp med det. Så jag skulle vilja säga att det handlar om 4-5, kanske nästan upp till 6 veckor innan de är helt åtställda igen.
Spännande, vi får se. Nu börjar lite racet i alla fall, och det är väl nu också som bottenlagen inte får vara bottenlag för länge till, för att annars så kommer den här paniken spridas i klubbledningen och man kanske väljer de här livlinjerna och sparka tränare eller kicka spelare och så vidare. Det blir ju den där paniken.
Vi har väl inte nämnt Malmö, men det är klart imponerande, 2 på en andra plats där, och då har de ju fått tillbaka Nilstorp. Jag var lite orolig att hans skadehistorik skulle fortsätta, men där har man ju fått tillbaka honom då till säsongstart, och man kan varva de här 2 toppmålvakterna och kombinerat då med ett väldigt, väldigt intränat och starkt försvarsspel som man har jobbat på under hela Peter Anderssons tid och till och med före det. Så att,
viktigaste personen i laget, vi är återigen inne på det, men, ja, men båda det målvakterna i Linköping och Malmö är ju liksom, det ser ju en tendens där.
Och Fast har väl, och Andrén har väl gjort det helt okej i Växjö också, sen att Växjö har gjort 11 mål eller var det på 8 matcher, det är svårt för målvakterna att göra så mycket mer. Jag tror man släppt in 11 mål Växjö också, va? Så att det är
11-11, precis.
Ja, precis.
Så att, där är inte jag orolig, jag tror att målskytt kommer att komma.
Nej, men det man kan säga är att de behöver ju få in, alltså nu är Kiskenen varit borta hela säsongen, de tappar Rosén och Pettersson redan innan säsongen, så att de har ju bara tappat mycket offensiv kraft där, och jag tror också att Evertsson måste nog ut och plocka på lite mer där, för Jontil har inte alls levererat än.
Ortega har inte levererat heller.
Nej, men Jontila var ju en liten sån här sen värvning som skulle komma in och ge lite energi, ge lite poäng och sådär.
Har han tappat fokus, Evertsson?
Nej, det tror jag inte, men jag tror att det tror jag absolut inte, men däremot så var väl olyckligt med Kiskenen skadad, för han var väl den stora forwardstjärnan egentligen nu när de här 2 var borta, så att han var skadad var ju väldigt olyckligt, och i redan tunn forwardsuppsättning, för det var väl överens om allihop att det skulle komma in ett par forwardsvärvningar också. Nu när Jontila inte har slagit än och Kiskenen är borta, så blir det väldigt tunt.
Han är inte du Ortega förresten uppe i poängtoppen? Skicka bollen tillbaka över
här
och sitter och hackar fram och tillbaka.
Men det är väl det här typiska, att det är en sak på försången, en annan sak kanske när SHL drar igång. Sen har det ju liksom, det har ju inte riktigt funkat, för de har ju inte fått ihop det i powerplay och så vidare. Sen är det ju bara att kanske hylla Elias Pettersson också, hur stor han är eller hur viktig han var för Växjö i fjol. För det var ju han som gjorde det avgörande hela tiden. Tack vare lite Roséns passningar, så att säga. Nu har de inte det vapnet längre. Nu har andra ska kliva fram.
Sen är det ju skillnad, det måste vi också se på Champions Hockey League och SHL. Alltså man sätter ju mycket mer press på spelarna i SHL än vad man gör i Champions Hockey League. Det är mer utspritt liksom. Det är mer juniorhockeyaktigt liksom.
Nej, men det är ju så, Växjö har ju ett fundament. De har ju ett jättebra målvaktsspel, ett jättebra försvarsspel. De behöver ju spetsa till sin offensiv där. Och det är mycket möjligt att man måste göra sig av med någon spelare där också och få in, göra plats för ytterligare spets där om man hittar på det.
Ja, tyvärr så händer det ju ibland tråkiga saker inom hockeyn. Och den 3 oktober tacklades Bodens nyckelspelare Tommy Varg illa. Det här var en match mot Teg och han fick åka ambulans från matchen och har inte spelat hockey sedan dess, har problem med huvudet och så vidare. I lördags kväll hade Teg en lagfest och vi ska lyssna lite hur det lät där. En sång som man kan ha väldigt mycket synpunkter på sjöngs, och lite okvärningsord framfördes mot Tommy Varg. Ja, Tellqvist, vad säger du om det här? Är det här funkar det så här i på hockeylagens fester?
Nej, alltså jag känner inte igen det här och tycker att det är extremt jobbigt att se såna här grejer. För att jag tycker man ska ha respekt för motståndarna efter matchen är klar. Klart man ska ha respekt under matchen också. Men just när matchen är avklarad och man märker att en spelare gör sig så pass illa, så tycker jag att man ska vara mer noggrann med vad man säger. De har till och med filmat det här. Det kan man ju ifrågasätta hur pass smart det är också.
Är det ett samhällsproblem eller ett hockeyproblem?
Det är nog både och. Jag menar visst, vi sitter och pratar om Tegs hockey här, som kanske i det stora hela kanske inte är så viktigt för hockeyn i Sverige. Men jag säger också så här, när man själv var ung, när man var och kollade, jag menar, det var ju, jag var ju från Järfälla HC. Deras A-lag var ju mina förebilder när jag växte upp och gick och kollade på deras matcher. Så jag tycker att spelarna i Teg har ett ansvar för sin klubb och alla de som går och kollar på deras matcher i deras samhälle liksom. Så att jag tycker att det är, tycker det är lågt. Vi var inne på det förut med match och kultur. Jag gillar inte, och det är väl många med mig som inte gör det.
Vi ska lyssna lite med vad huvudpersonen själv, Varg i Boden, har att säga om det här.
Tjena.
Hej, det är Ros.
Tjena.
Vi ska prata lite om det här som har hänt här med den här olyckan då, eller tacklingen och sen även det efterspelet då. Kan du berätta lite hur du ser på tacklingen i matchen i första skedet?
Ja, jag vet ju, jag själv är i en utsatt position, kliver ner. Sen tycker jag ju, sen säger jag inte om det är en ful tackling eller så, men respekten kan ju diskuteras, tycker jag. Att jag är i en utsatt position och han väljer att fullfölja en meter från sargen. Jag tycker man kan hålla igen lite grann och visa lite mer respekt för allvarliga skador.
Hur mådde du där efter smällen och så? När du...
Smällen direkt så känner jag ju att, precis som jag har problem fortfarande, att jag har ju känselbortfall i vänster hand. Den känner jag, den var ju borta hela handen då. Nu är det bara tummen som är kvar som jag kämpar med att få tillbaka. Sen hade jag ont i nacken, som jag fortfarande har, och det som har hållit mig borta från spel nu senaste veckan.
Var det någon ifrån Teg där som hörde av sig efter matchen eller som jag beklagade det som hade hänt?
Jo, spelaren som han bad om ursäkt, det gjorde han per sms.
Men det som har upprört mest nu, det är ju det här med den här filmen och deras liksom varghån mot dig som har spridits. Hur ser du på det?
Där kan man ju också snacka om respekt, men jag har inte lagt så mycket vikt över det. Det är väl mer mina lagpolare som har blivit mer upprörd. Jag är av den äldre skaran, så man har varit med om sådana erfarenheter tidigare, att hån och liknande. Så att en skada de hånade kanske är mer beklagligt. Mm.
Du har ju spelat i Umeå och till och med i Teg. Där finns det någon gammalt groll mellan dig på något sätt och Teg sen tidigare?
Nej, det finns det inte. Jag trivdes jättebra i Umeå och lämnade med goda miner. Sen känner jag ju väl ingen personligen i Teg, det gör jag inte. Det var väl bara två matcher, om jag minns rätt, med Teg.
När möter ni Teg igen då? Vad tror du att den här filmen får för inverkan på nästa match?
Det kommer att bli intressant, det kan jag säga. Det kommer att bli tufft, stenhårt. Det kan jag lova att det blir. Sen såklart kommer vi inte, det sjunker en sån låg nivå som att försöka skada någon, men det är såklart det kommer att finnas lite tändvätska av den här grejen.
Varför händer det så mycket runt Boden just? Du har ju varit där nu, det är väl din tredje säsong, kom in mitt under halva där. Varför är det ofta Boden inblandad i mycket, även om det är nu ni som inte är skyldiga så att säga?
Jag hoppas det inte beror på mig i alla fall.
Nej, det är nog ingen som tror.
Nej, det var lite incidenter. Vad det beror på, det vet jag inte. Men vi är med på hockeykartan nu i alla fall. Så det är bra.
Tack så mycket och lycka till med din rehabilitering och hoppas att du är jättesnabbt tillbaka på isen.
Tack så bra. Tack, tack.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Det man ska veta också är att Teg som förening har gått ut fördömt det här. Peter Adolfsson, sportchef där, har ju sagt att han vill samla de här pojkarna och prata med dem och på något sätt prata vett med dem. Jag kan tycka att det är bra att vi belyser det här, för att det kan göra att vi kanske stoppar liknande händelser i framtiden, att det här är inte bra. Men du menar på hotellen att det här är ingenting, när ni har fester så att säga, liksom, ni står inte och hoppar med suspen på huvudet och gör liksom fjantiga grejer, om man säger så.
Ja, det är klart det händer fjantiga grejer, men det här känns jäkligt alltså, omodernt och liksom oproffsigt, som jag sa. Ja, men de har ju ett ansvar också för sin bygd liksom, och sådana grejer. Jag tycker att vi har varit inne på det tidigare här med att man kanske till och med som klubb nu kan ta avstånd på det här på ett fint sätt och liksom åka runt och föreläsa om det i skolorna som finns här. Och jag vet, Abris var inne på det här tidigare också och snackat om att just när man, det kan bli straffet liksom, att man pratar om att man inte pratar om andra människors grejer, att när någon gör sig illa eller någonting, att man liksom på ett annat sätt.
Det är ju i ett modord just nu, värdering och goda värderingar. Abris, jag har en känsla att den här Hockeyettan Nord eller Hockeyettan Norra är väl korrekt på det, att det är lite Ontario Hockey League över här, att lite High Chaparral där uppe. Det känns som att det smäller lite överallt där, framförallt när Boden har varit med. Jag vet inte, de har ju väldigt intressant TV här med tränare som uttalar sig om dittan och dattan och tacklingar hela tiden och så vidare. Är det tuffare klimat där uppe i den där serien?
Jag måste väl erkänna att jag har inte full insyn riktigt där, men det är ju som du säger att det har ju hänt ganska mycket runt just där Boden har varit inblandad, och deras tränare eller före detta tränare Petter Larsson Nilsson och Robert Nordberg är väl där också. Nu var det väl, i det här fallet så var det väl de som varit utsatta för någonting. Då är det också är väl så att journalisterna kanske är lite vassare där uppe och gräver fram den här typen av grejer. Jag vet inte, det kanske händer lite överallt, men att det är... Man är lite mer på hugget där uppe och får fram de här grejerna. Eller om det finns ett större intresse av klubbarna att meddela till journalister att det händer den här typen av grejer. Sen kan väl jag tycka med det här enskilda fallet, ja, det är några fyllskallar i en lägre division som beter sig på ett jäkligt bedrövligt sätt naturligtvis, där man hånar en motspelare då, som man har knockat på isen först med en ganska vidrig tackling också. Och samtidigt så kan jag väl... Jag skulle inte vilja påstå att det är ett generellt problem inom hockeyn. Då kan jag väl hellre lyfta fram det som hände med Almen Bibic här i Linköping. Patrik Blomberg i Timrå tacklade honom. Ingen oschysthet alls, utan Bibic gick in lite konstigt situationen och blev knockad. Och fick ju enormt mycket kärlek på sociala medier från fans från hela Sverige egentligen. Som lyckönskade honom. Och jag vet ju att Almen Bibic är normalt sett ingen populär spelare när matcherna väl pågår. Men när det väl liksom händer grejer och när det väl blir allvar, så känns det ändå som att det finns en ganska schysst och skön ton bland hockeyfans från alla lag. Där jag såg den här Rögles hyllning till Oliver Mattsson där också inför derbyt, var ju liksom hjärtskärande också.
Men har SHL kommit längre här, vad man kallar för?
Jo, men du kan nog alltid hitta. Ja, du kan nog alltid hitta liksom, jag menar, ju längre ner du kommer i systemet ju mindre seriösa idrottsmän blir det på något sätt. Jag menar, då har man en lördagsfylla och man liksom dansar runt och spelar in med någon mobilkamera där man sjunger, och jag tror säkert att det pågår på att det händer då och då i den typen av serie, där jag svårare faktiskt att tro att det händer uppe i SHL, även om vi har varit med om vissa filmer också där Stefan Liv har hånats också av på vissa segerfester och så, men nej, generellt så känner jag nog ändå att man kan även lyfta fram att det finns en värme också i hockey.
Det är bra att du kommer ut, för jag tror att de här pojkarna har lärt sig väldigt mycket om det. Hade det inte kommit ut så tror jag att de mest bara hade gått vidare.
Ja, nej, men det är jättebra att det kommer
de
ut.
De kommer ju aldrig mest att sjunga sådär.
Det finns ju ingenting att försvara i det, och det sänder säkert signalet till andra också att man gör inte sådär. Sen är det ju smått pervers det här att man ska spela in allting nu också. Spela in allt från våldtäkter till såna här grejer till allt möjligt och läggs ut. Så att det är väl en del av det klimatet vi har idag. Att det är tydligen någon, det triggar lite extra att spela in och lägga ut på sociala medier. Och att man överhuvudtaget, att det här kommer ut är ju också osmakligt.
Samtidigt så finns ju någonting positivt av det här som vi pratar också. Nu har ju Teg chans att göra någon värdeförändring i sin klubb och i det samhället de bor i. Liksom att de här spelarna får ta ansvar för det de har gjort också. Som jag sa, liksom, ut och prata skolor, prata i organisationer, att man skriver liksom kontraktet i klubben att så här beter vi sig inte. Utan vi, för när vi representerar våra färger, nu ser jag att det är rödvita färger här, så är det liksom en hel bygd och inte bara den själva man står upp emot.
Ska man inte tänka så här också? Hade jag velat att andra sjöng så här om mig, och hur vill jag att andra behandlar mig? Vill jag att någon står och filmar mig när jag gör sånt här? Eller vill jag att folk, andra människor skulle bete sig och sjunga så här om mig? Alltså det är väl så man får tänka. Hur vill jag bli behandlad av andra människor? Så ska jag behandla dem. Räcker det inte? Tänker man bara, ja, så absolut. Så är man ganska bra med i samhället.
Absolut, jag håller med.
Ja, grävande journalistik, att vara reporter på en kvällstidning, morgontidning eller en sajt. Hur funkar det? Vi har fått en del frågor. Hur får ni information? Sitter ni och bara gissar det på redaktionen och så får ni rätt ibland? Eller hur funkar det när brev från SHL eller brev, interna brev från Hockeyallsvenskan eller övergångar och så vidare? Hur når informationen till vårt skrivbord här på Schibsted-huset? Och Hans Abrahamsson, vi får väl säga att den här hösten vi haft, det har nog kanske varit den tuffaste hösten som vi haft på länge, med tanke på att vi har haft en del vassa och för oss jobbiga avslöjanden, för det har gjort att vi har rört runt väldigt mycket i Hockeysverige.
Så är det nog, ja. Och som svar på din fråga, om vi nu kan ge några tips till nya, sugna, unga journalister, så handlar det väl egentligen om att ringa, prata ungefär. Det är väl det handlar om. Det kommer jättesällan, i alla fall till mig, så kommer det jättesällan så här sparvar bara flygande rätt in i munnen där man bara kan få värsta nyhetstipset serverat. Utan det är så tråkigt så att det handlar faktiskt ganska mycket om hårt jobb, måste jag säga. Det är i alla fall min erfarenhet av det.
Jag tänkte skulle kolla hur många kontakter jag hade i telefonboken här. Vi ska se om jag har...
Mina har dubblats av någon anledning. Så är det någon som vet hur jag får bort det, så för någon uppdatering så dubblades alla kontakter i telefonboken.
Jag har 1952 kontakter i telefonboken. Mm.
Men du känner ju alla, Ros.
Ja, men alltså, jag påstår, jag håller med om att det där är ju nyckeln att nu har ju samhället förändrats. Alltså, det är ju inte bara en telefonkontakt, utan man kan ju skicka direktmeddelande via typ alla appar som finns idag. Så att en del når man med WhatsApp eller Instagram eller Facebook eller Twitter och så vidare. Men grunden är att kunna prata med en människa.
Mm. Hur får jag fram hur många kontakter jag
har? Längst ner, gå ner till Ö där.
Till Ö? Okej.
Och så går du under Ö och kollar vad som finns.
För som spelare så tror
jag... Längst ner.
1876 kontakter. Men då kan det vara att det är dubbleringen inräknad. Nej, att det är hälften av det i så fall kanske då.
Hur många tällan då? Ska vi kolla då hur hockeyspelare har då? Tänk bara 7000.
Pratar ni så under tiden? En miljon.
men hur får du info då? Alltså liksom?
Ja, 708 bara.
Hoppas inte fruga lyssnar, du vet. Ja, 708, men det var mycket.
Det var mycket. Ja. Har du tripplat dina kontakter?
Nej, jag har inte gjort uppdateringen, det är därför.
Men hur leder det fram till att du får en uppgift av Abris till att det blir en text på vår sajt? Lek med tanke på att du hade ett avslöjande förra veckan här om ett lojalitetsdokument som Hockeyallsvenskan hade, som till slut ledde till en artikel där supportrarna tyckte det var lite konstigt, och en del ordförande också i klubban, att vi måste skriva på ett papper att vi måste kolla så att det är okej för Hockeyallsvenskan. Mm. Det vi säger utåt, man kan prata om censur och så vidare, det blev en liten bass runt det här. Hur gick det arbetet till att vi hade en klar publicering?
Ja, men alltså, när man får det först, det är oftast det som är nyckeln till allting, är väl ändå det här första tipset. Sen är det mycket av det som inte stämmer, så att säga. Det är mycket som man får liksom, som aldrig blir någonting av. Men när man får det så har man genom åren arbetat upp ett ganska brett kontaktnät som gör att, beroende på vad det handlar om naturligtvis, nu var det ett lojalitetsdokument i Allsvenskan, det är klart, det är ju en speciell grupp, då kanske man inte ringer en sportchef i SHL och frågar liksom om du vet någonting om det här och vad det är för någonting, utan då får man ju söka sig till den gruppen av människor som kan veta någonting om det här, som man eventuellt har haft kontakt med genom åren, och försöka på det sättet jobba fram då konkret fakta runt det här, och helst från lite olika håll också, så att det inte bara kommer från ett håll, och kan man eventuellt få loss texten i dokumentet och så. Men det handlar ju om att prata med mycket, mycket många människor, och samtidigt kanske inte riva upp allt för mycket och börja och ringa hejvilt till alla möjliga, för då har det ju en tendens att det tystas ner ganska fort. Så det gäller väl att försöka vara lite, söka brett men ändå försöka söka lite smart.
Hur många olika källor behöver man ha för att kunna få publicera? Finns det någon tendens?
Två av varandra oberoende. Men så lite så kan det väl vara. Sen har väl jag gjort publiceringar utan att jag haft två av varandra oberoende. Ja, det beror lite också på hur stark källan är.
Ja, vi hade dokumentet framför oss. Mm. Och vi kunde kolla att det fanns en äkthet i dokumentet, så visste jag att då är vi ju hemma.
Mm.
Det är skillnad om man skriver någonting som man vet om att vi har inte på, det finns inget fysiskt kvitto på att det här stämmer. Nu hade vi dokumentet som bevisade för oss att det här var korrekt. Men annars är det bara uppgifter som har gått liksom munvägen. Då ska man i alla fall, som jag tycker, ha två oberoende källor som ser varandra. Det är kanske därför jag och Abris under nu 15 år har jobbat väldigt bra med varandra. För då kan jag kolla med Abris, du, jag har hört det här. Kan du kolla med din svär där ute, hockeyfamiljen, om det här stämmer? Och så kan vi dubbelköra, kontrollera vad sa hon, han eller hen. Och jag också. Och så samkör vi uppgifter, och så kan vi kanske leda fram till en publicering som vi vet om är ytterst nära sanningen.
Sen är det ju också så att man får chansa mer idag än vad man gjorde förut. Och det beror ju mycket på att det blir allt vanligare eller allt vanligare. Men det händer i alla fall oftare, tycker jag, att de man pratar, alltså de det gäller, ljuger i stort sett rakt upp i ögonen på vissa håll. Vi har väl ett väldigt bra exempel med Leksands nya vd här som varit intervjuad av Dalarnas tidning, tror jag det var, och om att han skulle bli ny vd i Leksand, och totalnekade till allting och sa att det inte är aktuellt, och det så kommer det inte att bli, möjligtvis om 10 år och sånt. Och sen någon vecka senare så presenterade samma. Och det där är ju, jag ska inte säga att det är jätteovanligt, utan det kan hända då och då.
Om vi fått en hundring varje gång som någon ljuger för oss, hade vi varit rikare.
Ja, och det finns ju en del människor som tror det, att om jag nekar så skriver de inte. Och jag menar, om man nu hamnar i en sånt arbetssätt, då är man ju jättefarligt ut, utan det blir ju ännu mer angeläget att skriva om de nekar. Men då måste du också ha det ännu mer underbyggt, så att säga, att du vet att det är sant. Men jag triggas ju ännu mer då av att det här måste jag bara skriva. Han ska inte komma undan med att han nekar, utan då blir jag ännu mer triggad.
Det låter precis som att hundar blundar ju ibland när de skäms, för att då tror de att de inte syns.
Ja, men lite så. Och det finns fortfarande de som har den strategin och det är jätteviktigt att man jobbar emot det, så att inte det blir en lösning. Ljuger jag så skriver man inte, utan ljuger tillräckligt hårt så skriver de inte, utan då är det ännu viktigare att vi gräver fram det som är sant, så att man verkligen visar att nej, du kommer inte undan med det här liksom, utan kör med raka kort, så kanske det blir ett annat resultat av en publicering eller så. Men de här som nekar fast man vet att man har bra uppgifter, och de blir man ännu mer sugen att skriva.
Jag fick nämna när vi satt och gjorde förarbete inför podden, så fick jag ett samtal, jag fick ett tips, ett telefonsamtal rakt till mig som ville tipsa om att det var på gång en förändring på sportchefspositionen i en klubb i en av våra två högsta serier. Och det här samtalet då, vi satt bredvid varandra, jag och Tellqvist, och då tror jag att du blir lite nyfiken där hur det gick till, och därför vi startar på det här arbetet. Har du fått en bättre insyn nu, eller ska vi utveckla någonting, Tellan?
Nej, jag tycker det är bra, men vilken cliffhanger han bjuder på här.
Ja, precis. Där ser ni skillnaden då mellan mig och Rost. Och jag sitter och pratar om att det inte kommer någon sparvar inflygande i munnen, och han berättar att han lyfter ballon, så kommer ett samtal och så någon som tipsar om det.
Jag sa det på Twitter, blodhunden, han har koll på allt. Han luktar till sig allt. Nej, men det som vi
och sen gäller det också av oss att kunna ta hand om tipsen, genomföra dem på ett bra och snyggt sätt, så att på något sätt det finns att man sköter sina kort väl.
Mm.
Att man inte bränner folk, att man inte gör folk. Givetvis att det finns, av varje publicering man gör så finns det säkert många som blir förbannade för att de missgynnas av den publiceringen. Om vi går tillbaka till den här Leksandsveden, så tror jag inte han är jättenöjd med när han läste den här texten, när han säger att ja, men det där stämmer inte, jag kommer inte leda Leksand, punkt slut. Men han kanske var lite ovan med media och förstod inte vad han sa och så vidare, så att säga. Han har lärt sig idag att kanske inga kommentarer kanske funkar bättre. Samtidigt så inga kommentarer, Abris, vad säger vi om den? Det uttrycket som finns där.
Ja. Det är som ett ja, eller?
Nästan. Så kan du ju tolka det, men samtidigt så kan man ju välja att man vill, alltså det finns ju många sportchefer som har sagt det, att jag kommer inte att kommentera under den här processen med ny tränare, så kommer inte att kommentera några namn och sådär. Och jag menar, inga kommentarer, det har ju blivit någon sån här halvsanning att det ska vara detsamma som att ja, det stämmer era uppgifter, men så riktigt så enkelt är det ju inte heller, utan använder man det lite smart och lite då så kan det ju betyda både ja och nej.
Så vilka tips ska vi ge då?
Ja, men jag kom på en fråga till där som alltid varit ute i omklädningsrummet, att man fick någon typ av belöning om man gav ett bra tips. Stämmer det överhuvudtaget? Kan man få det längre? Finns det längre eller finns det, har funnits överhuvudtaget?
Det finns säkert.
Nu ska ni se hur de ser ut här inne. Ögonbrynet.
Man får ju fundera på så man inte snubblar för mycket här, men det finns alltid en typ av ersättning om man hjälper mediehus till en bra publicering.
Mm.
Det är väl inga stora hemligheter med det där. Tipspengar har de väl delat ut så länge jag varit på tidningen till vissa tips. Sen handlar det ju ofta om att många gånger man har kontakter och så kanske det inte i första hand är liksom den här tusenlapparna som du... Det är inga jättepengar och nej. Du ska väl skattas och du ska uppge kontonummer och det ena med det andra för att få dem utbetalt. Det är inte så att vi kan liksom sticka åt dem ett par tusen lappar svart i fickan. Det funkar inte riktigt så.
Hör av er till Mejl Abris, ni som har intressanta uppgifter så
kanske, så löser vi lite
kanske blir det julklappspengar till er i alla fall. På jag säger det med givetvis en stor glimt i ögat. Din största och bästa nyhet på Sportbladet någonsin då, Abris då?
Oj, det vet inte jag faktiskt.
Så kan du
inte
säga.
Ett svaghetstecken. Ja, eller antingen är det att jag
har, ja, men
antingen
det är bara
så är det att jag har sätt. Antingen kan man säga att det är så många så jag kan inte ta ut dem. Nej men det var alternativ ett, eller också är det att jag inte har någon riktigt bra nyhet.
Vi har ju sagt du får inte svara oj eller det vet inte. Det är ju ord som är borta.
Var det mest stolt?
Nej, jag är helt tom.
Är det någon som är stolt?
Helt tom faktiskt. Vet du någon, Thomas, som jag har gjort?
Alltså Rönnmark i det racet som vi gjorde med Rönnmark, ja. Och Domargate tyckte jag var väldigt häftigt.
Jag skulle nog vilja säga att många helt okej sådär, men jag kan inte komma på att de sticker ut.
Och ingen spelövergång som du är extra nöjd med?
Jo, säkert, men komma ihåg det nu i den här skallen som är ja, alldeles tjock känns det som. Så att, ja, jag vet inte, jag har haft mycket, många intressanta grejer.
Ja,
jag
kan inte komma.
Vilket är din bästa?
Ja, tack för motfrågan. Jag hoppas att det skulle komma. Och jag har ju tänkt och
ja, du har ju legat funderat hela natten.
När han släppte att jag skulle tillbaka till Djurgården ut från Toronto.
Ja, precis. Vi kan ta det en annan podd till här. Det var ju en publicering som du inte blev så jätteglad över. Då kan vi alltid prata om hur det också blir att jobba mot media. För många år sedan, jag har inte tyvärr hunnit kolla upp året, så skrev jag en text om, jag vet inte om du började jobba det ens då, Abrits, men att AIK, alltså här på Sportbladet, för annars samkör vi väldigt mycket och då tänkte jag att du var med på det här tåget, så skrev jag att AIK kommer bli degraderad till Division 1, det hette Division 1 på den tiden. Och de här uppgifterna fick jag av att en klubbledare hörde av sig till mig när jag satt en taxi, var på väg hem från jobbet. Det här var 22.00 kanske eller någonting. Och då sa den här klubbledaren: har du sett att spelschemat för Hockeyallsvenskan har kommit? Nej, sa jag, det har ju inte jag insyn på. Ja, AIK borta. Och de säger att AIK har blivit degraderat för att de inte klarar av licenskraven. Och jag minns att jag och ringer till redaktionen och berättar det här. Det var på den här tiden när man bara fokuserade på printtidningen. Så vi gjorde alltså då typ ett uppslag dagen efter på det. Och då var jag och Emir Osman Begovic. Han jobbar med fotboll idag och jag tror att han är fotbollschef för en av de stora kanalerna. Jag ska inte säga vilken för jag tror han har bytt jobb här för något år sedan. Vi samskrev den här texten. Och sen dagen efter så kom det ut då att AIK blev degraderat och de överklagar och så vidare. Men de tvingades att spela en säsong i Division 1, om ni kommer ihåg. Jag kan gissa att det var 15 år sedan Abrits, eller har du facit framför det där någonting?
Nej, jag har inte googlat på det, men jag tror att det var innan min tid. För jag jobbade aldrig ihop med Emir i alla fall, så det är enkelt att räkna ut det i alla fall.
Men det var en ganska tuff publicering var det, för att jag litade på den här källan. Jag hade inte två beroende källor, jag hade bara en källa. Jag litade på den här personen. Jag kunde inte skriva texten själv eftersom jag var på väg hem och vi fick lita på den här på Emir då, som var praktikant hos oss med elevikarie. Så vi samskrev texten med två bylines. Dagen efter så ringer han mig 10.00 och är upprörd, lite ledsen, nervös och så vidare. För att när man skriver en så här tuff text om AIK, så är en av Sveriges största klubbar på den tiden, mailkorgen, alltså det bara bränner den. Jag kan gissa på att vi fick kanske 500 mail om den här publiceringen. Då får man knappt några mail. Och då hade de ju skrivit till han och till mig och tagit heder och värde av oss hur vi kan skriva att AIK ska bli degraderade. Typ då, för då, det fanns ju ingen information från AIK om det här, utan det var ju material som vi kom med, så att säga, liksom då. Så han tyckte det här var jobbigt att bara sitta och trycka delete på sin datorn. Men sen kom det ju fram då att AIK blev degraderade av en slarvgrej mellan huvudföreningen och hockeyföreningen. Det var några medlemsavgifter som de inte hade bokfört på korrekt sätt, och då satte elitkommittén, licensnämnden ner foten, som de kanske inte gjort sedan dess, och skickade ner AIK till hockeyettan. Division 1. Och då Mattias Nordström kom hem och spelade upp dem. Det kan vara lockoutåret 04-05 nu, om jag tänker till också, om jag minns rätt också.
Det är lite tufft. Det är tufft också att ditt bästa avslöjande ligger 15 år tillbaka i tiden. Man kan inte säga att du gjorde din bästa match senast, så att säga.
Du menar att jag är som Tony Mårtensson?
Han flyter lite, är det du menar, eller?
Jag vill lyfta fram att något man har gjort den senaste veckan är det bästa, för då känns det ju som att man fortfarande är på gång.
Ja, men alltså, jag har alltid framhållit den grejen, för att det var en tuff publicering och det berörde ett väldigt stort lag som folk har känslor för. Det vill säga, skulle vi skriva att Västervik degraderas, så skulle det inte bli så här bass. Men att vi kan avslöja att AIK skickas ner till en division, det var ganska tufft för det. Och sen avslöjande har ju också förändrats lite genom tiden. Du vet ju själv, om du skriver att vad ska man kalla det för, Mike Keenan tar över 3 Kronor, ja, det är ju en rewrite överallt annars på 10 minuter, så att det blir ju inte den effekten. Det här var ju, vi gjorde i printtidningen, folk kunde inte slå oss, var man tvungen att ha, läs om nyheten, var man tvungen att köpa vår printtidning, punkt slut. Så därför var ju avslöjande lite tyngre förr, tyckte jag, än det är idag.
Ja.
Jag tycker inte jag var bäst för 15 år sedan, men det vill jag inte säga så. Men jag tycker ändå att jag håller det väldigt högt.
Vad har man för reprimander om man skriver någonting, om det kommer fram? Finns det någon sådana grejer? Vi snackar alltid om spelare ska ha liksom reprimander för saker och ting. Vad finns det för...
Att vi får själv med om vi har fel.
Ja, precis.
Man mår ju väldigt dåligt själv.
Ja, det kan man nog säga att det är ingen skön känsla. Alltså du är nog din hårdaste, du straffar dig nog själv hårdast, kan jag tala om. Jag har haft någon sån där bom, vet jag, som jag har mått riktigt dåligt av. Jag kommer ihåg att jag skrev att Zuccarello skulle hem till Modo, vilket var väldigt, väldigt nära, kan jag säga till. Men det blev aldrig så då, tror att det slog fast det att han skulle flytta hem efter att ha varit rätt misshandlad där i farmalag och allt möjligt.
Du kan gå till dig själv om du släpper in ett höstlöv från röda linjen.
Hur
känner du
samma
efteråt
känsla?
Och hur känner du när du ska gå och lägga dig sen?
Och det är lite absolut. Så jag tror inte tränaren behöver liksom gå fram och liksom skälla på dig, för det, han vet ju om att du har gjort fel, och det är nog lite så det funkar. Men det är klart, gör du om samma misstag flera gånger efter varann, då är det nog lika för en hockeymålvakt som en journalist, att då får det nog konsekvenser.
Men vi ska väl också passa på, det kanske många av de som har hjälpt oss med info som lyssnar på det här, och man får väl tacka alla att vi får ha förtroende för hockeyfamiljen, att man vill berätta saker och ting för Sportbladet. Och det är kul att få de här informationen, så vi får
och det är viktigt, är det, också, att det är viktigt att det belysts.
För vi är en del av hockeyfamiljen, utan texter, avslöjanden med mera, så sjunker intresset lite för hockeyn, det måste jag påstå i alla fall.
Och så kan vi väl be om ursäkt för alla gånger vi har ringt och tid och otid och terrat dem också.
När har du ringt någon som senast då?
Numera skickar man väl alltid sms, men det har väl varit efter midnatt några gånger, definitivt så har det varit. Men förr satt man väl med den här fasta telefonen och ringde, då var det väl inte att man skickade någon sms för, utan då, men då höll vi på fram till 1:30-2 på nätterna, så det hände nog att man ringde folk efter midnatt och också utan att skicka någon sms.
Kul, ser ni, ni går igång.
Jag har ju
midnatt
som lite gyllenregel. Jag tycker att det är jobbigt att ringa någon efter midnatt, kan jag säga.
Ja, men man kan alltid sms.
Är du nöjd, Tellan?
Ja, jag är jättenöjd. Men det är kul att se att det, men det är viktigt också det här att man får fram den här sidan också av journalistiken också, så man inte bara blir någon som man tror att det ska skriva massa skit hela tiden.
Utan hur pratar du om journalister i omklädningsrummet då? För jag har ju känt om att nu har du kommit in lite i vår svär, du förstår lite, men man har ju alltid känt att hockeyspelare, även fast hockeyspelare är mycket bättre än fotbollsspelare, att det finns en liten tröghet i förståelsen hur man jobbar.
Nej, men så är det. Jag menar, jag skulle säga att det är lite, man har en liten misstro liksom, att man inte riktigt litar på journalister. Man tror att journalister ska skriva allting man säger, att man liksom inte har någonting att säga till om vad som ska publiceras. Det tror jag.
Ja. Men är det så farligt att tycka till? Alltså, för om du skulle säga att jag tycker Brynäs är sämsta laget i SHL, är det så farligt då, eller?
Ja, för att det blir en konsekvens. Det blir rubriker och bla 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 och Twitter och sådana. Ja, så om du möter Brynäs så kommer du få stå upp för det.
Är inte det bra? För då blir det bass runt
sporten. Ja, du kan ju bli jagad en hel match och få slashingar och vi kallar det ett och annat. Så jag tror inte det att man liksom orkar. Och nu med sociala medier att man får liksom hot. Liksom. Det har vi nog alla fått här inne. Någon typ av hot på ett eller annat sätt.
Vad är det värsta hotet du har fått då?
Det är så tråkigt att säga, men det är väl att man ska döda dig eller någon sån här grej.
En motsvarande supporter som tyckte att du gjort för bra räddning eller
ja,
eller?
Men det kan ju vara något uttalande man gjort eller att man tycker att man ser ut på ett speciellt sätt eller att man liksom, oftast är det ju kommentarer man säger liksom.
För ändå är ju du en, och det här var när du var aktiv målvakt.
Ja, absolut.
Men ändå är du en mål, det är ju inte så att du åker och tacklar folk, eller hur? Så att du försöker bara rädda puckar åt ditt lag. Det är ju inte så att du är elak mot några andra spelare.
Nej, men det är väl någon som har stört sig på någonting som jag har gjort eller vad som helst, eller hur jag dricker vatten. Det kan vara liksom, det är jättesvårt att förklara hur folk tänker där ute liksom, när det gäller saker och ting. Och jag menar, det såg vi ju bara i fotbolls-VM när någon gör ett misstag, man skickar ett S eller ut på Instagram och såna grejer. Ofta så säger man ju saker när man är mitt uppe i någonting, man är liksom engagerad, man är arg liksom. Det är ofta då man skickar. När man har lugnat ner sig så är de flesta människor ganska vettiga och lugna liksom.
Kokainskandalen kom jag på nu. Det är nog fan mitt tyngsta avslöjande, tror jag. Den gjorde jag ihop med Petra Thorén faktiskt.
Det är också 15 år tillbaka.
Ja, precis. Jag var ju tvungen
att komma fram med det.
Ja, absolut. Jag kom in som ny där på Sportbladet.
Men var det du som avslöjade den?
Ja, jag och kollega Petra Thorén där som hade de uppgifterna, om jag inte minns helt.
Var det på samma fest?
Jag kom att tänka på det nu för att prata om massa mejl. Och där fick jag grymt med mejl på folk som var... Ja, de var upprörda.
Och vad var det här för något för dem som inte har...
Ja, jag kommer knappt ihåg själv, men det var ju under friidrotts-VM där i Göteborg.
Sven Nylander var med, va?
Ja, Sven Nylander, Patrik Sjöberg och några till där. De var väl gripna med av narkotikapolisen, om inte jag minns fel, med lite
fel. Och hur fick substanser. Du in från det här? Hur gick ditt grävjobb till?
Ja, det här var ju ett... Alltså, jag vet inte om jag vill gå in riktigt på det här, men det här var väl från början, tror jag, att det var ett anonymt tips. Det här är ju väldigt länge sedan nu, men det var i alla fall ett tungt avslöjande som väldigt ny på Aftonbladet fick vara med och skriva. Och,
men det är fascinerande
stora
här.
Stora konsekvenser för
ganska mycket. Jag blir lite orolig hur vi mår i det här rummet. Jag lägger fram min bästa pokal som var 15 år tillbaka, Abis likadant. När vi pratar om räddningar så pratar du om Curtis Joseph och allting sånt där. Vi kanske behöver göra ett generationsskifte i den här
hockeystudion. Ja, men jag tror också det är lite som du är inne på, att man var king då liksom ett dygn på den här papperstidningstiden. Det dröjde minst ett dygn innan någon kunde kontra på nyheter. Det var verkligen så det var då. Alltså, ja, det var ju nästa eftermiddag eller nästa lunch när kvällstidningen kom ut igen som Expressen eventuellt kunde kontra. Så man kunde ju leva på nyhet mycket längre. Nu, som Thomas var inne på, det är en rewrite direkt och sen åker den ju ganska fort rakt ner i källan på våran egen sajt också, så att det är ju väldigt kort livslängd på avslöjanden.
Din bästa räddning till Allan i karriären?
Ja, det måste vara 2001. Jag vet faktiskt inte. Jag gjorde den riktigt bra. Jag la faktiskt ut på, nu har jag som gått och blivit Twitter här också.
Men vad heter det där, om du ska ge lite reklam så att vi får upp
Tellan 13 har det blivit.
Varför valde du 13?
Det fanns inte 32, den var tydligen upptagen. Så jag valde Mikael Lens nummer i Södertälje.
Men så du har valt alltså, eller Tellan 32 var det låter som ett fanskonto någonting.
Ja,
det är ju en jättehyllning till Alén. Ja, ta hans nummer i Södertälje. Det är ju stort på Twitter.
Den är svår att lista ut, just Tellan 13. Hur hittade Tellqvist?
Ja, men det ska inte vara lätt att hitta.
Vem hjälpte det med namnvalet då?
Alén.
Ja, precis. När vi hade vår hamburgfest, inte säga. Ja, precis. Nej, men så att vad fan var vi någonstans?
Bästa räddning.
Ja, men jag gjorde en riktigt bra faktiskt. Jag var i Riga här ganska nyligen, så det är bara 5 år sedan i alla fall, tror jag.
Ja, det är Tellan vi får hoppas på i framtiden.
Det är han som har
utvecklingspotential.
Precis. Men du, hur hittar man tre igen, tror du? Du sa alltså
Tellan 13.
Exakt. Tack för att ni var med idag, och kom gärna med feedback till Tellan 13 på Twitter eller våra Twitterkonton, eller skicka mejl eller hör av er på sms eller gör vad ni vill. Utan er, utan ni som lyssnar, så är vi ingenting. Ha en riktigt trevlig dag.